Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Välkommen till podcasten Jägaren med mig, Daniel Da Silva. Idag så ska ni få höra ett avsnitt med Kristoffer Hansson. Och det är många av er som har hört av er till mig och velat ha med Kristoffer i podden. Så tidigt i år så åkte jag ner till Skåne, jag träffade Kristoffer. Och förutom att spela in podd så fick jag faktiskt också följa med Kristoffer på en skyddsjakt på gäss. Och gåsjakt är Kristoffers verkliga huvudintresse och också arbete. Vi pratar mycket om gåsjakt, men Kristoffers jaktintresse går så långt utanför bara i gåsjakt. Han har ju jagat precis hur mycket som helst på en mängd olika platser i världen. Så vi pratar om det mesta kan man väl säga. Och Kristoffer öppnar verkligen upp sig. Jag är jättetacksam för den här intervjun. För Kristoffer öppnar upp sig både om vad han känner men också vad han tycker och tänker om olika saker. Så jag lärde mig jättemycket. Jag liksom fick med mig Kristoffers perspektiv på jakt. Och det är ju det den här podden handlar om. Jag träffar olika människor som har olika perspektiv och olika tankar och drivkrafter kopplat till jakt. Och så lär man sig lite där och lite här och lite där. Och så väljer man själv om man vill ta åt sig, suga åt sig som en svamp allting. Eller så tar man lite bits and pieces. Jag hade en väldigt trevlig stund med Kristoffer. Och alldeles strax så drar avsnittet igång. Men innan dess så kommer här ett inslag med poddens huvudsponsor, Chevalier. Och då tänkte jag ringa upp Mattias Westerlund igen. Och kolla vad han har för sig.
Hundskola Andersson.
Hallå Mattias, det var Daniel Da Silva här.
Hej, hej! Hur är läget?
Fan, du låter lite sur när du svarar i telefon. Men du är allt utan sur som människa.
Nej, jag är sällan sur som människa. Men jag kanske låter. Jag har inte hunnit sjunga upp
med det. Hundskolan vid tjol. Vet du vad, Mattias? Idag tänkte jag att vi skulle prata om kängor. För jag vet att du går ju en hel del, kan jag tänka mig, när du jagar.
Precis. Ja. Och kängor ligger ju mig varmt om hjärtat. Man kan säga att hela mitt jobb handlar ju om att jag ska många gånger orka röra mig. Gå med kunder, träna hundar både fys på jakt och så vidare. Så att det ligger mig verkligen ja. Varmt om hjärtat.
Vet du hur långt du går ungefär på ett år?
Absolut. Jag brukar ligga någonstans mellan 100 till 150 mil per år. Så det är en hel del gående alltså.
Är det sant?
Ja,
det är ju typ mer än vad jag har gått i hela mitt liv, tror jag.
Men du har dansat också mycket. Så skulle du räkna med de stegen så är vi där.
Ja, det är sant. Men du går så mycket. Och då vet jag att du har Chevaliers kängor som heter Tundra.
Precis. Alltså det är ju en av mina riktigt, riktigt stora favoriter. De har räddat mig från blåser, allt möjligt kan man säga, och mina fötter. Framförallt, jag väljer den modellen som är lite längre. Jag är ju väldigt mycket i fjällterräng så att säga och gå. Då blir det att jag vill ha den högre kängan för att kunna gå lättare över bäckar. Och så. Men de har också en fin funktion att jag kan, vet jag att jag ska gå 2 kilometer upp för eller ner för, så kan jag lossa på delar av knytningen och då blir den ännu mer rörlig. Men framförallt också att jag gillar det här om man ska vara ute en hel dag, alltså 10 timmar, 8-10 timmar, att man kan knyta kängan och den sitter hela dagen. Det är en fantastisk som underlättar mitt liv.
Och jag har inte Tundra, utan jag har en annan känga från Chevalier som heter Utah. Och det är egentligen samma känga, tror jag, bara att den är lite lägre. Det passar mig bättre. Men vet du hur långt du har gått i de kängorna du har?
Jag har ju ett nytt par, men i de gamla, så håll i det, jag har gått 500 mil i dem. Då kan du tänka det.
500 mil i samma... Det måste ju ändå vara en kvalitetsstämpel av rang, kan man ju tycka.
Men tänk dig också, en stor del av det här är ju helt obanad terräng. För det är det jägare vi gör. Vi går ju en enorm del i helt obanad terräng.
Coolt. Så dina Tundra har alltså gått i 500 mil. Hur ser de ut nu? Är de liksom...
Jag kanske borde ta någon bild och skicka till det där, ska du få se. Och just det här, det är en fantastisk... Alltså skulle man... Ska bara få välja ett skodon på det, då ska jag välja Tundra.
Ja, men vad härligt. Ja, men de sitter bra, de är sköna att gå i, jag håller med. Jag har dock inte gått 500 mil i mina. Men det är tryggt att veta att jag kommer kunna gå typ 499 mil till i dem då. Och återigen så måste jag bara säga till alla som lyssnar att har ni inte lyssnat på avsnittet med Mattias, så gör det. Det är från säsong 1 och ligger på Podplay eller där poddar finns. Tack Mattias för att jag fick prata med dig.
Tack så mycket, hej då på er.
Ha det gott nu, hej då.
Hej.
Då sitter jag i Skåne och jag befinner mig just nu i ett sjukt häftigt rum med massa minnen på väggarna. Och mitt emot mig så har jag Kristoffer. Välkommen till podden.
Tack, tack.
Vi kommer prata om massa saker idag. Gåsjakt bland annat. Eller?
Ja. Yep.
För det är ju lite av din specialitet.
Absolut.
Och sen så måste vi prata lite om Afrika och även kanske östra Europa. Du har varit på många platser och jagat.
Mm.
Jag tänkte att vi ska börja lite grann och prata om dig och din bakgrund.
Mm.
Berätta, hur kom jakten in i ditt liv?
Jag kan säga, jag är ju lantbruksson, bondeson, där vi sitter nu, född här. Och min farfar hade det innan.
Mm.
Farfar jagar, pappa jagar. Men när jag säger jagar då, så är det att de jagar ungefär en gång om året.
Mm.
Det var på den lokala harjakten. Och min pappa har, man ska vara helt ärlig, tror jag aldrig att han har skjutit ett vilt överhuvudtaget.
Ja, det är så.
Men han har alltid haft vapen.
Det var ett hoppskratt.
Nej, alltså som alla barn och så, söner, så älskar man ju sin pappa.
Ja.
Men han är, nej, det har aldrig varit någonting för honom. Men han har alltid haft vapen.
Mm.
Jakten kom inte förrän i tonåren.
Mm.
Och det var ju framförallt att det är så att min mamma kommer inifrån Ven.
Mm.
Och min pappa träffar min mamma genom att han åkte in där. Det var på den tiden när det var isvintrar, så det låg is på sundet.
Mm.
Så det hade kommit in en räv på Ven.
Mm.
Så pappas kompis, som han gick på Alnarp med och läste till lantmästare, bjöd in honom på rävjakt. Men då träffade han min mamma där.
Mm-hmm.
Så att jag tillbringade väldigt mycket tid på lov och helger på Ven och mina kompisar. Alla där var väldigt jaktintresserade. Så det var ju faktiskt egentligen genom mina kompisar som jag som väckte intresset.
Mm.
Sen där i tonåren så man höll på med mycket som, och festa och sånt här. Och mina föräldrar såg väl nog att en viss rädsla att det skulle bli för mycket av det. Så att de började, när de märkte mitt intresse i jakten, så stöttade de mig till 100%. Alltså vi tog jägarexamen allihop tillsammans. Så de körde mig dit och så här.
Mm.
Förutsättningar hade jag i form av att på gården där jag bodde kunde jag jaga småvilt och upp till rådjur. Och sen hade vi, eller ha en skogsfastighet där ingen jagar på 174 hektar. Och det var ju, det blev ju så, från den dagen jag tog mitt körkort så öppnade sig en helt ny värld. För då kunde jag ju åka dit och jag kunde ha min egen bössa. Jag kunde gå ut och, alltså, även här på gården kunde gå ut och skjuta en bock. Eller jag kunde köra upp där. Och det var på 90-talet när det fanns väldigt mycket rådjur.
Ja.
Så det öppnade sig en helt ny frihet för mig.
Men då hade du alltså, så när du tog jägarexamen och när du väl kom igång med detta då, så blev det väldigt mycket
ja, men det betydde mycket för dig.
Ja.
Och då hade du också tillgång till det. Precis. Det är ju inte alla som har. Nej. Utan idag, och speciellt idag, då är det många som bor i en storstad som bor liksom, och de tycker jag är sjukt välkomna och bli ägare. Mm. Men det är rätt svårt alltså, att komma med i lag och hitta marker och så. När kom gåsjakten in i bilden?
Alltså den kom ju rätt så tidigt. För här på gården så finns det ju ja, som lyssnarna inte ser, men som du såg, det är ju plats med pannkaka.
Mm.
Stora öppna fält. Och det är precis det gässen tycker om.
Mm.
Här är lite hare, här är något hål som man kan fåra in änder och där är lite rådjur. Men annars är det just gässen som är, de tycker om de här stora öppna fälten.
Jag tänkte att vi ska prata om olika typer av jaktformer. Självklart så måste vi prata om gåsjakt. Men innan det så skulle jag vilja att vi pratar lite grann om vad som driver dig till att jaga.
Alltså när man då i unga år med den energin som man som tonåring har hittar någonting att fokusera och lägga energi på, så blir det mer och mer intressant.
Mm.
Och det är så med jakten att du slutar aldrig lära dig. Det finns liksom ingen som är fullärd. Utan, och där är så mycket. Och sen är det ju spänningsmomentet.
Mm.
Att det är väldigt spännande.
Mm.
Och sen är det ju också att jag vet när jag var 18, jag hade fått 3 veckor efter jag hade fått licensen på min Remington 700 BDL 3006.
Mm.
Så blev jag satt på älgpass. Och det var ju på den tiden när det fanns mycket älg. Mm. Efter 80-talets älgexplosion.
Mm.
Så första älgpass i mitt liv, så får jag upp ko med dubbelkalv. Och då fick vi skjuta dubbelkalv. Så jag sköt dubbelkalv. Och efter det kommer det ut en pinntjur i släptåg. Som var påskjuten innan i och för sig.
Mm.
Och jag fällde den också. Men jag drabbades... Jag drabbades av rätt så mycket samvetskval.
Mm.
Direkt efter. Alltså,
jag var, men det var väldigt... inte ditt första vilt?
Nej, det var det inte. Men när det var så stort så blev det så påtagligt. Och jag ställde mig frågan om jag hade rätt att göra det. Ja. Har jag rätt att ha livet av så stora djur?
Ja.
Men sen när jag började tänka på det, började tänka på att jag äter kött. Att vi hade... På den tiden var vi hade en svinproduktion här också på gården. Mm. Så jag hade ju sett baksidorna på det.
Mm.
Jag har själv varit svinuppfödare också.
Mm.
Och jag kom fram till att så länge jag äter kött så har jag rätt att jaga.
Mm.
För de här djuren har det bra.
Mm.
Så tidigt så började jag ställa mig de här etiska frågorna. Mm. Och kom fram till att jag har rätt. Och ju längre tiden har gått så har jag också kommit på att jag har en mänsklig rättighet att jaga.
Mm.
För det har vi gjort i 100 000 år. Så länge jag följer de etiska, eftersom vi är människor så vi har ju förmåga att tänka etiskt, det har ju inte djuren.
Mm.
Men så länge jag följer de etiska riktlinjerna så har jag rätt till det.
Mm.
Och jag vill slåss för den rätten.
Mm.
Och jag vill inte dölja varken... men han har ju skrivit i jaktpressen själv i 15 år.
Mm.
Men även på sociala medier och sånt här så vill jag inte dölja vad jag håller på med.
Nej.
Utan snarare tvärtom slåss för att det är min rätt.
Mm.
Och jag tror att vi i Sverige... har gått en liten fel väg, för att vi väldigt tidigt så började vi prata om att ja, det vi jägare gör, vi håller älgstammen nere för annars blir det för många olyckor och så vidare och så vidare.
Mm.
Att vi håller på med endast någon form av samhällsnytta genom att hålla viltstammarna nere.
Mm.
Och det tror jag är farligt, för att det genomskådar i folk och framförallt motståndarna. Utan vi ska istället, som man gör i många andra länder. Tittar du på de anglosaxiska länderna så heter ju, menar jakten, det är sport.
Mm.
Så vi ska stå upp för att det är roligt att kunna... Att vi ska inte skämmas för att vi har roligt när vi jagar. Och tittar du på ett tv-program idag det mest dominerande tv-programmen är matlagningsprogram.
Mm.
Och alla kockar och allt står och skrattar och har roligt.
Mm.
Men vi ska inte få lov att skratta och ha kul när vi kommer hem med ett etiskt frambringat kött. Plus, det är klimatsmart.
Mm.
Det är ju den absolut mest klimatsmarta proteinkällan vi har.
Mm.
Så jag tänker stå upp för att jag tycker det här är roligt att hålla på med. Och det är min mänskliga rättighet.
Mm. Det låter väldigt bra.
Ja.
Bara gå tillbaka lite grann till det här med spänningen som du nämner. Vad känner du i kroppen när du jagar?
Det är en väldigt härlig känsla när adrenalinet rusar och man lyckas med någonting. Du får ha ett bra skott, djuret lider inte och du har kanske kämpat väldigt, väldigt länge för detta. Och då släpper alla känslor och allting släpper och adrenalinet rusar. Du kanske har haft en väldigt hög puls innan och så vidare. Tyvärr måste jag säga så har ju det lite försvunnit. Du har samma glädje men du får inte den fysiska reaktionen.
Men du har ju jagat enorma mängder gäss till exempel.
Ja.
Men du ligger ett liggjömsle och det kommer liksom 300 kanadagäss som flyger över dig och du känner att nu kommer de landa precis här.
Ja.
Känner du? Du måste ju känna någonting.
Alltså, jag kan säga att konstigt nog så är det en av de få jaktformerna som fortfarande drar igång adrenalinet hos mig.
Ja.
Det blir svårare och svårare att få den här adrenalin, alltså fysiska känslan. Men det är fortfarande lika roligt ändå, även om inte kroppen rysar och du skakar i kroppen.
Så. Vi ska hoppa in på gåsjakt nu.
Ja.
Och hur har din liksom resa inom gåsjakten sett ut?
Jo, det var ju att här på gården då, eftersom det är stora fält, så väldigt tidigt hade vi kanadagässen här. Och då pratade vi slutet på 80-talet, början på 90-talet, hade jag en bra gåsjakt. Och på den tiden så fanns det inga bulvaner att få tag på som det gör idag. Va?
Nej.
Utan man gjorde sin egna masonitbulvan i trä. Och om man väl fick tag på bulvaner så fanns det två fabrikat. Ett italienskt sportplast och sen så fanns det ett amerikanskt som var lite svårt att få tag på som heter Carry Light.
Och när du gjorde dem själv då såg du ut? Alltså,
ja, så man såg ut en siluett och så målade man dem då. Mm. Fungerar alldeles utmärkt.
Mm.
Och sen gömde man sig med att man satt ut, för när det blev som bäst här, det var ju i december. Och då tog man överblivna julgranar och satte fyra stycken och så satt man där i mitten som ett gömsle.
Mm.
Och det fungerar också alldeles utmärkt.
Mm.
Men man var ju jätteglad om man sköt 1-2 gäss.
Mm.
Så det förutsättningen har ju förändrats lite.
Mm.
Och när vi kommer in i, ja det borde väl varit i mitten på 90-talet, så började när internet hade slått igenom lite bredare, så kunde man börja beställa från USA, från Cabela's till exempel.
Mm.
Så då började jag beställa mer och fler bulvaner. För varje år köpte man på sig lite fler och till slut hade man väldigt många.
Mm.
Och då kom ju också de här liggömslarna från USA. Och det var hela tiden kanadagäss som var det dominerande. Och det som hände sen var ju att grågässen kom in.
Mm.
Och har gjort en enorm utveckling.
Mm.
Från 25 000 till 250 000 på 20 år.
Mm.
Och de har ju konkurrerat ut dels tagit födoplatser och dels häckningsplatser från kanadagässen. Och i och med att jag hade jagat i alla fall i 15 år och hade mycket utrustning, så fick jag frågan om jag kunde hjälpa till och anordna gåsjakter. Och det, då är det ett gods här som jag fortfarande är kvar på. Och jag började då arrangera gåsjakten själv.
Mm.
Och expandera i mark för varje år kan man säga.
Mm.
För att kunna tillgodose en bra kvalitet. Och ska vi ha ett närproducerat lantbruk och inte ska transportera mat från Sydamerika så eller från Australien och Nya Zeeland så får vi tänka till.
Mm. Det är ju säkert många som lyssnar på detta som kanske har tillgång till marker där det finns gäss eller som jagar gäss idag eller som gärna vill jaga gäss. Vad skulle du vilja säga om man inte har då liksom 2000 hektar och det, man har de resurserna som du har? Vad ska man tänka på utifrån allt liksom, från bulvanbilder till gömslen till vindriktningar och lockpiper och så vidare?
Om vi börjar med grågässen som finns i stort sett överallt, så är det inte antalet bulvaner som gäller. En del säger att man måste ha så väldigt hög kvalitet på bulvanerna. Det håller jag inte med om heller. Men att,
jag har precis köpt grågåsbulvaner på Biltema som är flockade i alla fall.
Jag har inte testat dem, men det går säkert bra. Men det är ju, jag menar, man kan ju ändå lägga pengar på en bättre bulvan, en helkroppsbulvan som ser bra ut, som är helflockad. Men det absolut viktigaste...
Och för flockade då, bara för lyssnarna om man inte vet vad det är, så är det ju en speciell form av beläggning? Eller,
alltså, ja, istället för att måla dem så är de ju belagda med en sammetsyta, kan man säga, eller sammetsliknande yta.
Mm.
Nej, det absolut viktigaste med grågässen, det är ju om man gömmer sig eller inte.
Mm.
När det gäller grågässen så ska det överhuvudtaget inte synas.
Nej.
Och hur man bär sig åt då, om du gräver ner ett hål, ja då måste du ändå täcka hålet med någonting för att det ska lyckas. Och så vidare och så vidare. Det är det viktigaste. Och ju fler jägare du är, ju lättare är det att de ser någon som har ett finger som sticker ut eller någonting. Och det ser de. Och då kommer de inte nära.
Vad finns det för sätt att gräva ner sig? Man gräver,
ja, alltså, man gräver ett hål till exempel.
Och så hoppar man ner där och står där i liksom.
Ja, men det är jobbigt. Alltså det är ju, så numera använder man ju mer liggömsle.
Mm.
Och man kan säga att ska man lyckas med grågåsjakten så är det ju i augusti på när man har en stubbåker, ströskat vete, kornfält, rågfält. Och ju högre stubb desto bättre. Och sen att man klär liggömslarna i halm.
Mm.
Då kan man lyckas med grågässen. Mm. Och det är en annan sak med. Det är att de har inte varit jagade på väldigt länge. Så att de är lättare. Och sen har du ju alla ungfåglarna.
Mm.
Och som gör att det blir enklare att jaga dem.
Mm.
Sen blir det snabbt svårare och svårare ju längre på säsongen det kommer.
Hur stationära är de i augusti? Har de sina åkrar eller vet man om ungefär var de kommer landa? Eller?
De följer maten. Så att de, när man pratar om stubben då så landar de och de äter de ju spillet. Alltså, alltså du har ju alltid ett visst procent spill efter tröskan.
Mm.
Men när det är uppätet då flyttar de till nästa. Men sen är det ju så att du när du kommer in i mitten på november och framåt, då får vi ju ner svanar här.
Mm.
Och ett sätt att gömma sig för gässen, det är att istället för att försöka få gömslet att smälta in i omgivningen, så får du det sticka ut genom att klä det vitt.
Okay.
Och sätta en svanhals bredvid och så några svanbulvaner. Då kan du skjuta många grågäss också, om du gör det rätt.
Okej, men det har jag sett på film när du har.
Ja.
Men då har du nästan som en... Ja, men det är ju en svanbulvan då som du har liksom över
huvudet. Ja, just det. Det har jag det också. En stor bulvan som man gömmer sig under.
Ja.
Goose share, fast den finns då i vit.
Men det är inget du har tillverkat själv utan det har du köpt?
Det är som jag, en kompis, en amerikan som har tagit hit dem till. Mm. Men jag ska säga det att för 30 år sedan så gjorde jag en sån här blå kemitunna på 220 liter. Mm. Och så skar jag ett hål under och så grävde jag ett hål i marken så jag kunde trä den här tunnan över benen. Och sen hade jag målade jag den som en gås, kanadagås, och sen så hade jag en svart jacka på mig och sen en bak och fram en keps med vita flärpar på sidorna. Så jag ser ut som en stor gås. Mm. Och det funkar. Kanadagåsen kom och landade bredvid mig.
En jättestor gås.
Ja, men mina kompisar tyckte det var jätteroligt. Ja, det så jag kunde inte ha den längre. Nej. Men jag har kvar tunnan faktiskt.
Du har det? Ja. Den är jättegåsen. Ja. Och hur är det med lock då? Jag vet att du inte är en fan av att liksom locka för mycket.
Jag brukar säga så här. Om du sitter och får syn på en gåsflock på 500 meter som är på väg mot dig. Och på 300 meter så slänger den ut landningsställen och börjar glidflyga mot dig. Då finns det absolut ingen anledning att blåsa en ton. Mm. Om de däremot blir lite försiktiga och ryggar eller tänker liksom att det här är något skumt då, så de glider förbi, då kan du börja kalla. Och det är ju liksom ungefär som att plocka fram S-et och rockarmen. Mm. Men att göra det för tidigt kan snarare ha en motsatt effekt. Mm.
Men du har också sagt att när de sitter och när de har studerat gäss, att de faktiskt inte håller på att kackla så himla mycket.
Nej, och det är ju det. Alltså, när de sitter, när man säger 100-200 gäss, ungefär det antalet vi har som bulvaner, så pratar de inte med varandra. För enda gången de kommunicerar i mestadels är när de kommunicerar med sin familj, för att hålla ihop familjen. För det är enda sättet för dem att se skillnad på varandra. För man ska ju veta att de lever alltså livet ut i par. Mm. Och då måste de kunna höra skillnad på varandra. Men om man tittar på stora flockar, eller stora, när de samlas 2, 3, 4, 5, 6 tusen på ett fält, många olika arter med, då är det ett jäkla liv. Då kacklar de och pratar, och det är det för att hålla ihop flocken, men även för att hålla undan andra dominanta, och det är det oftast hannarna. Mm. Man kallar dem för bulls, alltså när, att hålla dem borta från sitt revir, så att säga, som inte tar maten.
Och på ett fält då, när det sitter, som du säger, liksom 2-3 tusen gäster, vad händer med det? Vad händer med fältet?
Om man tittar på spannmålen, som man säger, om det är torrt och fryset, så kan de beta ner det rätt så hårt. Det händer inte så mycket. Mm. Det kan se rätt så illa ut, för det blir mörkare för mänskliga ögat. Mm. Du ser jorden emellan. Men är det bara väl etablerat innan, så är rotsystemet kvar. Mm. Så att på våren så skjuter det igen. Och det kan till och med ibland gynna bestockningen, så att du får fler strå med ax per planta. Mm. Problemet är, som det har visat sig, eller det är två problem. Ett problem är att har du en del av fältet som är betat hårt, så har du en vecka senare skörd på det. Och det kan ställa till rätt så mycket. Senare det blir tjällåsning och vått, så är det mest kritiskt, som vid denna perioden nu. Mm. För att då drar de upp plantorna, så hela plantan försvinner. Mm. Och sen blir ju plantan väldigt eftersatt om de betar hårt nu på våren, när den ska skjuta fart. Mm. Så det är absolut ingen fördel. Sen kommer vi till rapsen då. Mm. Och det är en känsligare gröda. För tillväxtpunkten på veten, den ligger ju under markytan. Så drar de inte upp den, så är det inga problem. Tillväxtpunkten på rapsen ligger så ovanför ytan. Mm. Så framförallt när det är snö, så har de en exceptionell förmåga att direkt hugga ner och käka på tillväxtpunkten. Mm. För där är mest näring. Så de är väldigt duktiga på att hitta var de får mest energi.
Och nu pratar vi inte bara grågås, utan det här gäller...
Ja, det gäller alla. Framförallt, alla. Yes.
Och om vi tittar på bulvanbild på kanadagäss till exempel. Hur ska man tänka då kontra grågås? För grågås sa du att det behöver inte vara så många bulvaner. Nej. Det viktiga är att man är verkligen gömd.
Man behöver inte krångla till det för mycket.
Nej.
Utan jag tycker man kan tänka som man, när man, om man jagar duvor till exempel, som de flesta har gjort. Va? Alltså, eller någon annan fågel. Man kan utgå från en hästsko.
Mm.
Och det är av den anledningen till att de gässen vill gärna landa inne bland sina artfränder. Mm. För det ökar deras överlevnad. För att då är de inte närmast predatorerna. Predatorerna borde ju inte finnas inne bland en flock, utan de borde finnas i kanterna. Mm. Så därför vill de gärna sitta inne i hästskon,
mm,
så att de har sina kompisar runt om. Mm. Då är de trygga. När det kommer kanadagässen så är det en sak, och det är att de är så tunga, och det vet de om. De är svårmanövrerade. Du kan inte få dem att landa nära uppstickande objekt till exempel.
Nej.
Och då kan man ju få göra kanaler, som jag brukar kalla flyktkanaler. Då gör du ett hål i den här hästskon. Du kan börja med att göra tre hål. Och sen kan du minska ner det till två, och sen kanske du vill ha ett hål. Du får styra hur många skyttar du är och var du vill ha dem.
Ja, okay.
Som jag jagar själv, så kan jag börja med två hål. Men drar de för mycket vänster om mig, så vet jag, eftersom jag har vänsterskytt, att jag har problem att skjuta till vänster från liggjönsle. Då stänger jag igen det hålet, så jag bara har ett öppet hål höger om mig.
Och hur stor hästsko?
Det måste vara så pass stort så att hela flocken vågar gå in och landa där.
Mm.
För kommer det 15 gäss på som man säger, flygande på en linje, så jag menar, du får ändå ha kanske 30 meter brett. Och sen ska du inte sätta bulvanerna för långt bort från dig heller. För att ibland så är de lite försiktiga, du landar dem i ena, om du har i hästskons ena arm.
Mm.
Då kan du inte skjuta på dem, för då kanske de sitter på 50 meter. Mm. Så du ska gärna kunna nå även om de skulle slå där.
Mm.
Och sen ska man inte vara rädd, för man får hela tiden flytta om.
Ja.
Vinden ändrar sig, eller det fungerar inte. Så istället för att sitta och säga fan, det funkar inte liksom, så är det upp och flytta om hela tiden, för till slut så kanske det bör fungera. Det är...
Men, och gässen, de landar i princip alltid i motvind.
Ja.
Och då brukar du då ha liggjönslet så att du ser med vinden och bulvanerna framför dig.
Ja.
Eller ser du, ligger du mitt i gömslet, ligger du mitt i bulvanbilden ibland och sådär?
Nej, utan det är som du säger. Du ligger, om vi pratar hästskon, så ligger du... och man kan givetvis göra varianter på den här hästskon. Du kan dela upp i familjegrupper för att det ska se naturligare ut.
Och hur stor är en familjegrupp?
Alltså, det kan ju vara med 6-8. Liksom.
Mm.
Ibland tänker man för mycket på vad vi tycker ser naturligt ut.
Mm.
Det är som att säga att ställ inte gässen på en i för mycket raka, bulvanerna är för raka linjer. Men gässen tänker ju inte så.
Nej.
Att det är en rak linje. Fan vad den ser konstruerad ut. Mm. Utan den raka linjen kan betyda att just där är det mat.
Mm.
För att där kan ju tröskan ha gått. Så att just där är det spilt mat på en rak linje. Det viktiga är där att, till exempel, det är att när gässen kommer in och ska landa, kanadagässen vill gärna inte landa näbb mot näbb med varandra. Så man brukar alltid sätta dem med näbben mot vinden.
Mm.
Så de vill alltid landa med baken, in i baken på den andra.
Mm.
Men däremot i flankerna kan det vara en fördel att vinkla dem åt alla möjliga håll. För att då syns de lättare från alla håll.
När jag tycker kommer. När man tittar på gäss, alltså riktiga gäss som står någonstans. Då är vad jag ser, så ser det ut som att de står åt alla möjliga håll.
De står åt alla möjliga håll.
Ja.
Så därför ska man ha dem åt alla möjliga håll. Men just där man vill att de ska landa.
Okay.
Låt dem stå med näbben mot vinden.
Fan, det är ju finlir detta. Så det är därför du sitter här.
Nu säger jag också så att det jag säger, det är ingen lag. Jag kan ändra mig imorgon.
Ja.
Alltså, detta är, till dags datum är detta min erfarenhet.
Ja. Jag tänker att vi bara pratar lite grann. Jag vet att du inte är mån om att liksom locka för mycket. Men vad ska man tänka på när man väl lockar?
för det första så är det ju att även om jag är försiktig med att locka så menar jag inte att det inte fungerar.
Nej.
Men, men det gäller liksom att plocka fram S-et och rockarmen vid rätt tidpunkt.
Mm.
För att jag har sett, jag har haft amerikanska, kanadensiska guider här hos mig som har jagat här som har vunnit tävlingar. Så, alltså de är fantastiskt duktiga, de låter alltså som en gås, de kall alla lätena. Men de blåser sig blåa liksom ibland. Och det händer inget, det hjälper inte ändå. Och det, då är det inte det som är problemet. Va? Och ju mer de blåser för man blir frustrerad, ju mer rädda blir gässen. Alltså att, så att, att kalla mycket, det, det är ingen, det behöver inte vara någon. Och sen tror ju många som sitter och lockar, det är en mänsklig företeelse att man vill kunna påverka jakten. Att inte bara ligga på rygg och titta.
Ja, exakt.
Utan att man vill vara delaktig och påverka. Och jag kan ju se när gässen kommer att jag vet ju på kanske på 500 meter så när de går upp i vind att de kommer komma in. Men när det ligger någon och kallar då när de är i vind och så säger de, såg du, jag kallar så den vände. Och jag, okej, ja men gör du det då, men den hade kommit ändå. Nu säger jag inte att det inte fungerar. Men det gäller ju bara att använda det vid rätt tidpunkt. Och sen att man övar så att man är duktig på det.
Har du någon pipa som du tycker det är bra att börja med? Som är liksom hyfsat enkel?
Jag tycker ju de här, om jag ska nämna några namn.
Ja, men gör det. Det här är inte
och det är ju,
P3 liksom.
Nej, det är ju Buck Gardner är en billig plastpipa men med ett väldigt bra ljud.
Ja.
Det tycker jag är en pipa som passar både nybörjaren och den absolut mest avancerade användaren.
Mm.
Så det kan jag rekommendera. Okay. Decoways, Krogos, Canadagos.
Men ofta när man sätter ut en bulvanbild, om du jagar kanadagäss, du har inte bara kanadagäss för, utan du slänger in lite grågäss och sånt i bulvanbilden också, va? För de mixar väl lite grann ibland. Ser det ut på åkrarna ofta när man tittar.
Men när du jagar, alltså när du jagar framförallt kanadagässen, så är det, även om du har suttit grågäss i närheten, så upplever inte jag den fördel att du har grågäss i bulvanbilden om du går ut för att jaga bara kanadagäss, eller mestadels. Grågässen kan komma in, de kan slå på bara kanadagäss. Det bryr de sig inte om, va? Det är inte det som är problemet, utan
så det är bättre att ha grå, eller det är bättre att ha kanadagäss som bulvan om man nu inte har,
om man bara ska ha en bulvan och har kanadagäss, så ska du fokusera på det.
Och det här med rörlig bulvanbild, alltså man jagar många andra fåglar, svartfågel och duva och liknande, då finns det ju liksom snurror och massa sånt. Tycker du att det funkar, eller finns det sådana prylar?
Jag har ju amerikanska gåssnurror då. Då är det fyra armar på dem och där är plats för 8 bulvaner. Det är speciella bulvaner då som ser ut som de flyger och flaxar. Och jag har sådana här som flaxar med. De enda som jag tycker det fungerar på, eller det är ju de vitkindade. Men det är ingen mirakel medicin för det. Det är det inte.
Okej, och sen så finns det ju sådana här som liksom rör sig lite i vinden också.
Det är de påsarna då. Och fördelen med de här påsarna är att de är billigare och att du kan transportera mycket mer. Du kan ha en stor låda med 100 bulvaner i. Det är den största fördelen.
Okay. Och de finns till alltså både grågås och kanadagås.
Ja. En del säger ju att man kan inte skjuta grågäss över sån här påssilosox eller påsbulvaner, men jag har skjutit hundratals grågäss över bara silosox. Så att det är inte, som jag sa innan, det är, när det gäller grågässen så är det att gömma sig, det är där hemligheten ligger.
Då tänker jag att vi släpper gässen lite grann. För du har liksom gjort så otroligt mycket mer än att jagat gäss. Och jag vet att du har varit i Afrika ganska mycket. Men inte Sydafrika.
Nej, det är ju bara ett personligt ställningstagande. Men jag ska säga att jag kommer att åka dit förr eller senare. Om bara ja, ekonomin och corona försvinner så ska jag ju inte backa på det. Va?
Vill du berätta lite grann om ställningstagandet? Varför du inte vill åka?
Alltså, du har ett land som är... om man tänker då, för det handlar mestadels första gången du ska åka till Afrika. Eller första gångerna. Då kanske du vill jaga den vanliga... traditionella plainsgainen. Alltså det är kanske oryx, kudu, springbok, vårtsvin. Mm. Man kan inte börja och åka ner på en lejonjakt det första man gör.
Nej.
För 500 000 i Tanzania till exempel. Man måste ju börja känna sig på först. Och då åkte vi till Namibia. Och jag fastar ju väldigt mycket för Namibia. För att du har ju nästan ungefär samma yta, har jag för mig, som Sydafrika. Men du har 2 miljoner invånare i Namibia. Du har 60 miljoner i Sydafrika.
Mm.
Du har en sämre infrastruktur i Namibia. Mm. Det är inte stora städer och sådär, utan det är mycket ödslig mark. Mm. Och som svensk så är... Ja, det är lite det man vill säga. Va?
Mm.
Och sen är det ju färre hängen i Namibia. High fenced, alltså de höga hängnen. Va? Mm. Utan du har alltid de här kohängnen som är de låga. Mm. Som inte håller vilt varken inne eller ute, utan de springer under eller över.
Mm. Mm.
Men high fenced med el och grejer och sånt. Och då är djuren inlåsta på en yta.
Vad är dina liksom toppupplevelser i Afrika då, Namibia till exempel?
Det kan jag inte säga faktiskt, för att i och med att det finns så mycket olika arter så blir också alla situationer så unika, vilket är en del av charmen.
När du har jagat i Afrika, är du alltid ute efter ett specifikt vilt eller en specifik art då? Eller är det ibland så att det är så här... Ja, men det är de här liksom, man går ut lite mer random sådär.
Jag är ingen artsamlare.
Nej.
Så jag kan skjuta 3 oryxar. Istället. Vissa vill ju bara skjuta en av var. Men alltså att, om man sen fastnar man lite, oryxar är roligt att jaga. Nej, jag är ingen artsamlare. Jag tycker om upplevelsen och jag tycker om jakten.
Mm.
Men jag vill gärna ha en trofé som minne.
Mm.
Det ska jag inte sticka under stol med.
Nej.
Men jag behöver inte ha en massa olika arter.
Nej.
Sen kom...
Första viltet du fällde i Afrika var en kudu.
Ja, precis.
Mm. Mm. Hur var det?
Jo, men det var ju väldigt, alltså det var ju häftigt. Men då smög vi inne i den här bushvälden. Alltså, så jag sköt den på 10 meter.
Aha.
Så att... Annars är de ju, man kallar dem för the grey ghost, för att de har en exceptionell förmåga att bara försvinna. Försyn på det och försvinna.
Mm.
Så det var, jag har aldrig varit så nära en kudu, varken förr eller senare.
Men Afrika, du måste ändå kunna välja ut någonting som var sådär.
Alltså det som jag ändå måste säga är det häftigaste, det är ju att jaga buffel, frilevande buffel. Och det har jag gjort i Tanzania och i Mozambik. Mm. Tanzania sköt jag 2, där gick det bra. I Mozambik var det en betydligt glesare stam där man fick jobba mycket, mycket hårdare för bufflarna. Det var ett högre predatortryck, det var mycket lejon, vilket gjorde att de var väldigt stissiga. De stod inte stilla, utan de rörde sig hela tiden. Och lejonen var ju efter dem samtidigt som vi. Ja. Alltså vi såg dem, spåren.
Är man skraj då?
Nej, det är inte. Alltså de jag tror de nej, de har väl rätt. Nej, du är med, då är du mer skraj för bufflarna faktiskt.
Ja, det är så. Ja. Men du har jagat jättemycket. Vad skulle du vilja säga? Din rekommendation om man ska åka till Afrika första gången. Är Namibia en bra destination?
Definitivt, det är det. Där har jag svårt att säga att man blir missnöjd.
Och sen när man går runt här i ditt hem så har du mängder av djur. Bland annat en myskoxe från Grönland, va?
Ja.
Du måste berätta lite grann om den där resan.
Ja, alltså det var en rätt... Det var faktiskt en kompis till mig vars kusin var sjuksköterska på Grönland.
Mm.
Men förutom var sjuksköterska så har han även en vapenaffär och en båtaffär kombinera. Det är väl den enda på Grönland, misstänker. Mm. Och så är han ju guide. Så han är ju en av de få som är licensierade guider. Mm. Sen körde vi då sneak-varianten, och det var ju att vi tog oss upp längs fjordarna och floderna med båt.
Mm.
Och så gick vi. Och det som är intressant med Grönland är ju att det är 4 timmars flygväg från Kastrup.
Mm.
Så det är inte långt.
Nej.
Men det är ju rätt så långt. Det är ju, jag menar, det är ju gränsen nästan till Kanada, till... ja. det är ju,
och biotopen är ju liksom, det finns ju ingenting som, alltså det måste ju vara ett landskap som du aldrig har jagat i tidigare.
Nej, det är fantastiskt. Nej. Men det är så jäkla öde så att vi blev, det kom ju lite som en chock. Ja.
Mm.
Där är inga människor.
Nej.
Någonstans alltså.
Nej.
Så att, och sen är det ju så att...
Såg man mycket vilt?
Vi såg mycket myskog också. Och, ja. Och så fjällrävarna är ju väldigt nyfikna och orädda.
Okay.
Som det är så lite folk, så de kan komma väldigt nära.
Uh-huh.
Och sen är det ju, ja, sen ser vi riper, såg vi en del, och sen är det ju ren uppe på topparna.
Mm-hmm.
Men när vi hade jagat, när vi hade skjutit, vi var 4 stycken, när vi hade skjutit varsin myskog, så är det så att enligt lag så måste du bära ner allting utom inälvorna.
Mm-hmm.
Och benen nedanför sista knäleden, alltså hela knäleden. Så hela skinnet, huvudet och allt kött måste tillbaka till kampen och tas tillvara. Vilket är väldigt trevligt. Mm. Alltså, men du ska bära det.
Äter man mysko också?
Ja, jag kommer till det.
Okay, ja.
Men jag kan säga att vi bar, och det var ju, jag menar, vi gick ibland flera mil. Va? Alltså det var ju sånt jäkla jobb.
Men vad väger en mysko också?
Ja, 350 kilo.
Men då släpar man, alltså man styckar på plats och delar upp i olika säckar och släpar, eller hur gör man?
Ja. Alltså man styckar dem på plats.
Och då går man flera vändor då också? För,
ja.
Ja.
Men nej, så, men jag har aldrig burit så tungt sen militärtjänsten.
Nej.
Så att det var tufft.
Mm.
Men det är det som är jakten ju. Alltså för att själva, om man säger, själva jakten på myskoxen är ju inte de är inte så svåra att komma nära om du vet hur du ska, precis som allt vilt, men det är helt öppet.
Men de sticker inte när de får vind?
De kan göra, men alltså går du, de kan stå och titta på det, va? Men bör du smyga mot dem, då bara pang, sticker de på flera hundra meters håll. Men om du passerar dem på flera hundra meter och går runt dem, så bryr de sig inte, då står de bara och har lite koll på det. Ja. Mm. Men går du sen upp och tar skydd på något sätt så att du kan komma nära dem, så går det. Men så själva jaktligt sett, ja, det var, jag tyckte det var kul, men den stora upplevelsen, det var ju allt runt omkring. Mm. Alltså, det var det.
Köttet då?
Jo, och sen snittar man upp den här, eller strimlar upp den till typ som man gör i Afrika, som vi gjorde med bufflarna, till biltongs. Och det är det enda sättet att konservera.
Biltongs.
Ja, det är så torkat kött.
Uh-huh.
Och grönlänningar äter ju mängder med sånt med. Utan,
beef jerky?
Ja, fast utan vinäger och socker och kryddor.
Okay.
Utan rent kött.
Osaltat.
Så
att,
ja. Och det, så vi tog ju och hade sådana stora nät som vi la ut strimlorna på. Och med det torra klimatet och vinden så torkade det på en dag. Så var det bara ner. Och sen säljer man det dyrt till, eller de säljer det dyrt till inuiterna.
Hur smakar det?
Det smakar väldigt mycket får.
Okej. Okay.
Så att första gången vi åt det så var det helt okej. Okay. Men sen har jag styckat och slaktat upp 4 stycken, för de är väldigt feta. Och stå med sånt här myskoxfett upp till armhålorna som verkligen luktar får.
Mm.
Det gjorde ju att när man kommer in då till den här lilla Kangalusak, som är en internationell flygplats som är minimal. Det är bara några baracker, alltså det går inte att förstå. Alltså.
Mm.
Men där inne fanns en pizzeria, hamburgare på flygplatsen och det. Och allt är med myskoxe.
Mm.
Och smakar det här fettet.
Mm.
Så... Ja,
Men man måste ju, de kan inte bara torka allt kött utan filén liksom, steker man inte till den?
Jo, till oss. Alltså vi åt ju...
Och hur mycket får smakar det då? Lika mycket?
Ja, ja.
Okay.
Det slår igenom allt. Alltså att det hade jag bara ätit en gång hade det varit okej, men vi fick ju hem, vi tog hem ungefär 10 kilo var.
Mm.
Och jag tror jag har bort alltihop. Mm. Jag klarar inte att äta. Men då har jag ätit under hela tiden vi var där. Och sånt.
Och beståndet av myskox på Grönland, hur ser det ut? För många låter det ju sjukt att jaga myskox, tror jag.
Ja, alltså det är så här att 1967 så, för det fanns innan 1967 fanns det inga myskoxar på västra Grönland.
Mm.
För de kan ju inte gå över isen. För att då dör de ju av svält. Det är så en gigantisk område med inlandsis. Så då slutet på 60-talet så tog man, jag kommer inte ihåg nu om det går ju bara att läsa på nätet, va? Men alltså de tog en 15 djur och transporterade till Zoo i Köpenhamn.
Mm.
Där de fick genomgå veterinärbesiktning och sånt här. Så släppte man ut, flög, eller körde tillbaka motorn med båt eller flög, jag vet inte. Så släppte man ut dem på västra Grönland för att ha en köttillgång.
Mm.
För framförallt en jaktlig sysselsättning och en köttillgång till inuiterna som eller grönlänningar.
Mm.
Då, för 10 år sedan, så var ju beståndet alltså, någon 10 000 någonting.
Okay.
Så att där är... Det är inte så att du går ut så är där myskoxar överallt. Men i och med att du ser, det är så klart, så att du kan, med kikar kan du se en mil. Va?
Mm.
Så på väldigt långt håll kan du se de här klumparna. Va? Du lär dig snabbt att se dem.
Mm.
Och så gäller det bara att ta sig dit.
Mm.
Men det är gott om dem. Så man behöver inte vara rädd att man utarmar något bestånd. Eller något sånt här.
Vad skulle du säga för övrigt då? Vi har pratat lite om Afrika, vi har pratat lite om Grönland. Finns det någon annan destination som du rekommenderar människor att åka till?
Ja, alltså jag är ju svag för... under 10 års tid så hade jag utbyte med några slovakiska kompisar som kom hit och jagade älg och de kom hit och jagade gäss och vi åkte dit och jagade kronhjort, mufflon, vildsvin. Och det är väldigt, för det första tycker jag det är väldigt roligt sätt att lära känna en annan kultur. För du kommer in i familjer och jaktkultur på ett helt annat sätt.
Mm.
Och vi har i Sverige väldigt attraktiva saker för centraleuropeer.
Mm.
Och till exempel åre och tjäder är ju, vi kan inte förstå hur
exotiskt.
Nej. Mm. Så en av mina slovakiska kompisar han sköt i bom på en stor tjädertop när jag var med. Och han blev så förstörd så att jag tror inte han är människa än. Faktiskt. Så att men det kan man dra nytta av och gåsjakt smäller också väldigt högt.
Mm.
Och älg såklart.
Mm.
Men älgen är lite mer problematisk så att de vill såklart, jag menar vi åker ju inte ner dit för att skjuta en hind och kalv utan vi vill ju ha med en åtminstone en 8-10 taggad 12 eller 12 taggad kronhjort. Mm. Och det är samma med dem, de vill ju gärna skjuta någonting med horn.
Mm.
Och det är inte alls så lätt, framförallt om man ska bedriva alltså, traditionell älgjakt om de ska sitta på pass och då är sannolikheten rätt så liten att skjuta en tjur. Men åre tjäder hade jag, om man har tillgång till det, hade jag och idag då med alla sociala medier så är det väldigt lätt att komma i kontakt med folk.
Mm.
Och kronhjortsjakten är ju alltså den är ju nu är det så att tack vare att jag är lantbrukare också och håller på med gässen så har jag väldigt svårt att komma iväg då under brunsten. Men jag har varit iväg, jag har faktiskt bara varit iväg på brunsten en gång.
Mm.
Men det är en fantastisk upplevelse.
Mm.
Och det behöver inte vara så dyrt heller om man inte ska skjuta så stora. Man kan ju få en trevlig upplevelse även med de små hjortarna.
Mm.
Så att... Östeuropa, Polen, Ungern, Slovakien, Tjeckien.
Och i Sverige hinner du inte jaga så mycket annat än gäss? Nej. Du har gjort det mycket tidigare.
Ja.
Men det blir lite drevväktor och så antar jag.
Ja, och så, ja, så hade jag ju... Jag hade en... Alla säger att man har en duktig hund. Så det hör ju till alla hundägare. Så att min hund var väldigt duktig. Men jag tyckte hon var väldigt duktig. Det var en slovensk koppa som jag jagade gris med. Hon gick bort förra sommaren, 14,5 år gammal. Men och sen hade jag en tysk jaktare och ett tag hade jag två tyska jaktare. Men så det var ju vildsvin och det var ju en... det blev ett gift att gå med hund som hundförare. Det var ju... Då hade man ju... adrenalin och socialt umgänge och viltmöte, allt. Alltså det är ju jätteroligt. Mm.
Men du hinner inte det längre?
Nej. Och sen var det ju också att har man familj med små barn och sådär och jobbar med jakten, jag kunde gå med hund 5 dagar i veckan och sen jaga gäss 2 dagar. Ja, så hade ju 7 dagar gått på den veckan. Ja.
Det här avsnittet är även sponsrat av JG Jakt och nu sitter jag på JG Jakt igen och framför mig så har jag Stefan. Tjena.
Hej.
I förra avsnittet så pratade jag lite grann om dig som vapenexperten. För det måste man väl ändå kunna säga att du är.
Det vet jag inte om jag är vapenexpert, men jag har jobbat med vapen i över 20 år.
Ja. Vad är det ni erbjuder för tjänster inom?
Det vi mestadels erbjuder, eller det som jag jobbar mest med, det är ju vapenanpassning för kund. Det kan vara förlängning av kolvar, förkortning, det kan vara skränkningar, pipförkortning. Ofta vill ju jägare ha ljuddämpare på sina vapen och då monterar vi ljuddämpare. Så det är väldigt mycket gängningar för tillfället.
Och du har någon eller 2 dagar i veckan som du bara håller på med?
En dag i veckan, onsdagar, så... Här jag är verkstaden.
Mm. Och måndagar är du ledig?
Då är jag ledig.
Jag har ju koll, jag är ju här för ofta. Alltså.
Ja.
Så vill ni ha hjälp av Stefan så ska ni inte komma in på måndag. Så, eller hur?
Nej. Utan vill ni lämna in någonting så lämnar ni in det på måndag eller tisdag. Vill ni prata med mig då är det tisdag som gäller. Och onsdagar så förhoppningsvis så hinner jag utföra det till så att ni har bössan på torsdag.
Men du har ju en fascination till äldre vapen också, eller hur?
Ja, lite lätt skadad är jag.
Mm. Vad jagar du med själv?
Det är sida-sida när det gäller hagelvapen. Och sen har jag ju några äldre studsare. Och det mesta är ju 100 år eller äldre.
Har du satt gränsen på att jag jagar med yngre än andra?
Nej, men kan man säga så här att de vapen som är byggda runt första världskriget håller normalt sett en högre klass än det som är gjort på 20-30-talet.
Ni har ju ett gediget, säger man vapenskåp, säger man nog inte, vapenrum kanske.
Ett vapenrum, ja.
Ett vapenrum med blandat, både begagnat och nytt.
Ja.
Och där har jag gått och fingrat ganska mycket. Och så har ni den här glasväggen. Och där innanför så vågar man knappt titta. Men där finns ju sjukt mycket fina grejer.
Ja, vi har några lite bättre pjäser där. Ja. Mm. Även några lite äldre också. Men det är ju kvalitetsvapen som vi vill undvika att kunder fingrar på för mycket. För det är ändå rätt så mycket pengar det handlar om.
Det var jättetrevligt att prata med dig. Jag tycker att blir ni sugna på att prata med någon som verkligen kan vapen. Och så kan hjälpa er så ska ni gå in på JG Jakt och prata med Stefan. Om man tittar framåt lite grann, vad drömmer du om?
Ja, hade inte corona kommit så hade jag varit på Nya Zeeland i maj förra året. Resan är betald och allt, men pang boom så fick man inte åka iväg och inte komma till. Så den ligger på is. Det blir nog nästa grej. Och det blir ju inte i år. De är ju, Nya Zeeland är ju stenhårda. Alltså det är ju 2022 då.
Ja. Nya Zeeland är ju rätt speciellt som jaktdestination. I och med att det är så enormt stort men också helt öppet och fritt på ett sätt. Sådär. Har du liksom bokat med guide? Och,
ja. Men jag tänkte åka själv. Så då blir det. Så det är väl sen... skulle jag faktiskt vilja till jag tror Kirgistan Allra helst i Mongoliet, men jag tror det är lite dyrt, jag har inte kollat upp det, men med Kirgistan på en Ibex också, för att det är en den fysiska utmaningen och det här med häst och det är liksom, det lockar lite.
Ja, men det låter ju häftigt. Har du några liksom drömmar och tankar som är mer nationella, jakt i Sverige?
Ja, faktiskt, alltså trots att man har jagat så här intensivt i 30 år så har jag aldrig skjutit en åra och en tjäder.
Nej.
Jag har bommat en tjäder en gång i Värmland. Men, men så att det skulle jag faktiskt vilja göra. Mm. Och sen är ju älgjakten känner att har man liksom inte tid med, men att förfölja med och skjuta till, vet jag, det är oläsligt, men att skjuta en stor tjur på ett bra hundarbete, det hade ju varit häftigt, eller björn så att, men det vet man att det är så svårt att komma in eller ha turen till och chansen och.
Men du har aldrig jagat björn?
Jo, men inte här i Sverige.
Nej, okej. Okay. Var har du jagat till någonstans? Det hänger ju en bakom dig.
Ja, i Östeuropa. Ja.
Östeuropa, okej. Okay. Men den är inte superstor, va?
Jo.
Är den det?
Nej. Okay, förlåt. Nej, det är faktiskt en väldigt liten hanne. Ja. Men de sa att den var 3,5 år, men att den var exceptionellt liten.
Okay.
Det är vad vi kallar en grytlapp.
Okej.
Okay. Nej, den vägde inte mer än, alltså den vägde kanske 70-80 kilo. Mm.
Men och gåsjakten då? Hur funkar det? Jag menar, det är mest utlandsgäster som kommer och jagar med
det,
va?
Det har ju varit det. Och det har ju inte varit ett medvetet val, utan det har ju blivit att kunderna har letat upp mig. Och det är ju utlandet som gåsjakten är hetast, så att säga. Och då är det ju, för det första så är amerikanerna ju rätt så, de har ju bag limits. Mm. Så de får ju bara skjuta. Nu var det någon som skrev till mig att skjuta i New York State för att skjuta nästa år en kanadagås per dag, per man.
Okay.
Så när de får komma hit och kanske skjuta, ja, låt säga 20-30 per man, så är det ju en enorm upplevelse för dem. Och sen är de ju tokiga i vitkindade gäss, amerikanerna. Sen har jag ju en del från Mellanöstern och huvudsak från Ryssland. Ryssarna är ju väldigt glada i gåsjakt.
Mm.
Men det har inte varit ett direkt medvetet val, utan det har ju bara blivit så.
Mm.
Och sen är det så att det har ju, man har några jäkla omkostnader. Arrende, personalkostnad, all utrustning, bilar. Man måste ha fyrhjulsdrivna bilar, du måste ha flera olika sorters släp. Du måste ha UTV, ATV.
Du har ett hus för dina bulvaner.
Ja. Nej, men alltså, så att det, allting kostar rätt så mycket. Vilket gör att det är inte skära guld med täljknivar. För att det kostar att driva runt. Precis som det gör och föda upp fasaner. Och det ska kosta. En fasanjakt kostar mycket för att det kräver mycket för att dra upp det. Så att, men sen ska jag säga det att i och med vad som hände 2020 hela året, när att man 1, 2, 3 får man inte resa, drömmarna slogs till spillror, när ska vi kunna resa till Afrika, till Nya Zeeland eller till Kanada eller vad som helst, har vi ingen aning om. Och så börjar man titta på vad vi har här i Sverige, så inser vi att vi är väldigt, väldigt lyckligt lottade i Sverige. Vi har en fantastisk jakt, småvildsjakt, klövvildsjakt, allt. Och jag märker mer och mer i min omgivning bland mina vänner som att fler och fler börjar liksom hålla sig, inse det, att det är ju, Sverige är ett fantastiskt jaktland. Och sen tittar jag mig själv då, att vad tycker jag är roligast att göra? Jag satte mig ner och tänkte på det. Ja, men det roligaste jag vet att göra, det är ju att jaga gäss. Varför ska jag då liksom ibland slita häcken av mig för att sälja någon extra jakt, för att sen skatta och kunna åka ner och jaga någon annanstans? När jag egentligen kanske tycker att det är roligast att jaga gäss. Så jag insåg att Jag har jagat väldigt, väldigt mycket själv. Mm. Yes, jag har aldrig skjutit så många yes på ett år som jag har gjort detta året. Men...
Ja, i och med att dina, jag menar, pandemin måste ju ha slagit hårt mot dig.
Ja, ja, det är alla. 95% av kunderna försvann. Ja. De fick inte komma hit. Nej. Så att... Och inte ens danskarna fick komma.
Nej.
Så jag har jagat mycket själv. Och inser att... nej, det är... Jag kommer jaga mer själv i framtiden. Jag kommer inte försöka kränga liksom så mycket som möjligt, utan jag kommer, då går jag hellre ut själv.
Mm.
Så det är det roligaste jag vet.
Så. Det är underbart att du känner så.
Ja.
Att man jobbar med det roligaste man vet. Jag vill också snabbt bara... prata om vapen och bilar. Mm. Jag försöker göra det. Ibland glömmer jag det med vissa gäster.
Mm.
Och då är det alltid någon som hör av sig. Varför frågar jag inte vad de har i sitt vapenskåp? Jag antar att du har mycket hagel.
Ja, eftersom vi bor i Sverige så har jag fått byta ut min älskade bock mot halvautomater.
Mm.
Så jag har ju ett par halvautomater och
vad har du då?
Då har jag har samma sort. Och det är ju Benelli slitvärre M2.
Mm.
M2 Comfortech som är kamouflerad. Och de har ju gått väldigt många skott under, jag tror det är 8 år.
Mm.
Och aldrig bytt någonting på dem. Så jag är jättenöjd med det, för att det är ingen fancy grej, va? Men där är... Den är väldigt lätt att plocka isär i alla beståndsdelar och rengöra.
Ja.
Och jag
hur ofta
haft...
gör du det?
Det beror lite på hur hårt de går. Men det viktigaste är att du kan skjuta dem väldigt hårt utan att de börjar krångla.
Mm.
Problemet är så fort du blir smutsig om händerna, har lera på händerna och trycker in skott med där det är lera på kulotten till exempel.
Kulotten, är det det?
Ja, alltså den här mässings på det den, hylsan. Okay, ja. Och då börjar det kärva direkt. Så då måste man plocka isär den. Och sen är det att man använder rätt olja.
Mm.
För jag börjar använda mineraloljor. Tunna mineraloljor. De smörjer jättebra. Problemet är, även när det är kallt smör de ganska bra. Det kärvar ju lite när det blir kallare det blir. Mm. Men de suger ju till sig lera. Eftersom jag menar, gåsjakt och lera är synonymt. Det går hand i hand. Och då börjar de kärva.
Mm.
Och då gick jag över till sån här PTFE-silikonolja.
Mm.
Och det funkar jättebra. Men när du drar tre snabba skott så blir det för varmt. Så att då klibbar det ihop.
Mm.
Då smörjer den inte alls. Då är det tvärtom. Då blir det som gummi.
Mm.
Men så hittade tack vare en vapensmed här i närheten, eller en väldigt duktig kille på som jobbar i en jaktbutik här. Han sa ju att det här Flinatech, det är en keramisk coating, alltså, så att det den helt påverkas inte av varken kyla eller värme.
Mm-hmm.
Så att de säger att skidskyttelandslaget använder den.
Okay.
Och den är outstanding.
Det låter ju verkligen som ett säljargument i och för sig.
Ja, men
skidlandslaget.
Ja. Alltså den är magisk.
Ja, den är så.
Ja. Så att jag har med, alltså, så är det någonting som krånglar i fält så brukar jag inte plocka isär det, utan jag har med en tandborste i fickan.
Mm.
Och sen har jag med Biltemas sån här kraftspray, rengöring.
Mm.
Så bara blåser man rent med den. Och det är oftast just där i patronläget, alltså.
Mm.
När där kommer skit så det är då det bör krångla.
Okej. Okay. Vad har du mer då? Du har, hur många M2 har du?
Ja, 4.
Mm. Ah, okej. Okay. Då har du bara 2 kvar.
Ja, och sen har jag en Remington Vormint 22-250. Och den har jag ju till att skjuta. Tanken var att jag ska skjuta räv. Nu finns det ju andra kompisar här omkring som...
Vad är det för? Är det klass 2?
Ja, klass 2.
Ja.
Så det är den. Och sen har jag en Blaser R8 Professional Success.
Och det var, den har du olika pipor på då? För du har inte bara 375?
Nej, så har jag en 270 som jag använder.
Okay.
till allt i stort sett. Och så 375 som om man åker ner och jagar storvilt i Afrika. Mm. Som, men den, jag har använt den på drevjakt också. Jag tycker det är en 375 är väldigt trevlig kaliber. Mm. Det är det. Den är lite långsammare. Så att,
hur är det? Är rätt bra tryck i axeln på en sån, va?
Nej, nu har jag ju faktiskt en kickstop och sen har jag en rekylbroms.
Okay.
Så att nej, jag upplever inte, jag känner inte alls av rekylen.
Vi har ju pratat om massor idag. Mm. Jag har lärt mig väldigt mycket om gåsjakt. Hur känner du själv? Är du nöjd med vårt samtal?
Ja, tack för att jag fick vara med. Det var jätteroligt. Ja. Men du märker att jag kan sitta här och prata till imorgon. Om vi
jag tror att vi kan fortsätta sitta här och prata när jag trycker på stopp. Jag har lärt mig supermycket. Du kan ju jättemycket om mycket, men just gåsjakt tycker jag är jätteintressant. Jag tror att det är många med mig som gärna jagar kanske mer gås än vad de gör, men inte kan så mycket om det. Och jag har fått superbra tips för hur jag ska bete mig.
Ja, vad kul.
Jag hoppas att fler känner likadant. Mm. Tack snälla för att du fick prata med mig.
Ja, tack ska du ha för att du fick vara med. Ja.
Tack. Och stort tack till alla er som har lyssnat såklart. Nästa vecka, då är vi tillbaka på torsdag, precis som vanligt. Med en alldeles ny, rykande, häftig och härlig gäst. Vi hörs om en vecka.
Hej!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.